Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 25 juli. Vi är mitt i sommaren. Det börjar så sakta lida mot sitt slut borta i England. Sverige spelar EM-semifinal imorgon tisdag mot värdnationen. Och om bara 10 dagar lite drygt så varvar vi igång för ligaspel för herrarnas del ute i Europa. Vi är mitt i mitten av allsvenskan. 4 svenska lag ska Europa retur spela vad det lider här onsdag, torsdag. Men framförallt så har vi fångat Wilbur José mitt emellan Göte Stjärt och Italien som du är på väg tillbaka till.
Ja, men precis. Jag känner att det är dags att snäppa upp sig lite här. Lyssnade igen då på vårt segment från i lördags. Jag lät så otroligt bitter på morgonen på ett hotell i Göteborg. Och jag hörde också hur du försökte förstora den här situationen med jänkarna. Så jag känner att jag måste ta ner det. Jag måste åka till Italien. Jag måste hitta harmoni här nu. Ja, det var 14 minuter utskällning. Det var ju såklart inte så. Utan det var ju ett ganska milt surr. Sen är det ju så, för att komma studsa tillbaka till kärleken då, efter det där bittra segmentet, så pratade jag med Hawaiis coach precis innan finalen. Och han sa, we represent you in this final. You should have been there, you're the best team we ever played. Så nu känner jag bara så här, fan, alltså man ska ta nästa semester i staterna ändå. Alltså, de är så jävla trevliga.
Jänkarkärleken flödar.
Ja, det gör det. Vad fan, det är ganska mycket kvar på den här sommaren också. Det kändes lite som att den var över där på lördag morgonen. Jag vet inte i vilket state of mind du är, Gusten. Men vi har en del härliga kvällar kvar ju.
Ja, verkligen. Och jag tänker också att du måste må extra bra här nu när du ska tillbaka till Italien. För första gången på evigheter känns det som. Nej, för sig. Du var väl där i höstas va? Med familjen på något... något kort litet höstlov i Florens, va? Men alltså just liksom Lido-livet som vi älskar båda två, du och jag, det väntar ju här nu.
Ja, exakt. Jag ska ner och välkomna La Padula. Du vet, den italienska, peruanska anfallaren.
Jajamän.
Han har nyligen skrivit på för Cagliari. Så att han väntas landa här i dagarna, och vi landar ju imorgon. Så det blir ju spännande, det kanske kommer samtidigt.
En av alla anfallare som inte fick det att flyga i Milan. Innan man fick ordning på det där.
Ja, exakt. Och en late bloomer och en fantastisk fotbollssaga och allt sånt där. Men som jag förstår det flyger lite grann i alla fall med det peruanska landslaget.
Det lågt flygande peruanska landslaget. Visst,
men, absolut. Men alltså Peru var ju väldigt, väldigt nära på att ta sig till VM. I den där märkliga matchen som alltid ska spelas mot... ja, en gång i tiden var det väl alltid Australien, var det inte så?
Jo, visst var det så.
Men sen så gick Australien på något märkligt vis över till Asien. För att, vad jag antar är, få bättre matcher, eller?
Ja, men de fattade ju att den sista bossen, alltså femman från Sydamerika, var övermäktig. Vad gör man då? Jo, då är man ju såklart, man är lite snillrik, uppfinningsrik och konstruktiv. Ta sig över till asiaterna. Där det är svängdörrar in i mästerskapen.
Men som ett land och en världsdel kan man väl göra lite som man vill?
Ja, jo, visst, absolut. La Padula i all ära. Jag har fastnat lite, eller mitt intresse har fångats av en betydligt yngre, mer oprövad anfallare den här måndagsmorgonen. Känner du till Mathy Tell?
Ja, det gör jag.
Ja, vad kan du berätta om honom för våra lyssnare?
Ska du försöka ställa mig mot väggen här nu?
Jag hör ju att du ljög, så att absolut.
Ja, nej men exakt. Nej, du får berätta alltihopa att jag ljög.
Jag hörde, det var någonting med ditt, absolut.
Ja, det gör jag. Ja. Jag tänkte att du bara skulle köra på, så kom jag undan med det.
Ja, jag fattar. Nej, men Mathy Tell...
Men vad vore vi fotbollsjournalister utan vita lögner? Absolut ingenting.
Nej, men så är det verkligen. Men Matti Tell i alla fall, jag kan trösta dig med att för ungefär en timme sedan så visste jag lika lite som du. Jag vill minnas när namnet här fladdrade förbi i Pavlidis headlinesblogg att jag har sett det förr, att det ska vara någon liksom, alltså, superduper talang. Men jag har verkligen inte liksom bättre koll än så. Så då läste jag in mig lite på Matti Tell eftersom han idag...
Men alltså jag har fattat, vad heter Matti?
Han heter då alltså M-A-T-H-Y-S och så i efternamn T-E-L. Det gör att min franska vill liksom uttala det Matti Tell. Alltså jag
tror inte, fransman.
Jag tror inte man uttalar det Mathis direkt.
Okay.
Men så att Matti Tell tror jag är det korrekta franska uttalet på den här 17-åriga anfallaren. Född 2005, så det är inte ens så att han ska fylla 18 senare i år. Utan han är 17 bast, han är född 2005, han har spelat en säsong.
Har du spelat FM nu igen eller?
Nej, jag spelar inte FM. Det vet du väl?
Nej. Värsta jag vet, folk som spelar FM och ska berätta för en om talang.
Ja, då är man ju alltså då är man ju mycket mer team vita lögner. Alltså att Wilbur José-figurer skarvar koll på vissa spelare än FM-lirarna. Som då liksom lite för ofta på ett väldigt övertygande sätt ska ha koll på varenda vänsterback i Ligue 2 som finns. Köper man inte riktigt. Men jag tror verkligen att FM styr mycket mer av fotbollsdiskussioner och kunnande och liksom kukmätning än vad vi tror. Det ska inte underskattas vad det där spelet gör. Liksom.
Nej. Ja, men så är det ju 100%.
Hur som helst då, Matti Tell är född 2005, han är 17 år således. Han har gjort en säsong, och det är knappt, då i Rennes, den klassiska plantskolan. Det finns ju en del klassiska plantskolor i Frankrike, men Rennes är ju sannoliken en utav de främsta. Och varför jag säger knappt en säsong, det är för att han bara då på hans Wikipedia står noterad för 6 stycken ligamatcher. Jag vet inte om det då gör liksom det giltigt att man kan säga att man har gjort en säsong. Men det kan man väl. Han har gjort en säsong i Rennes, och nu så idag måndag så talar väldigt mycket för att han blir klar för Bayern München för den netta lilla summan av 295 miljoner kronor. Julian Nagelsmann, vet du vad han säger om denna 17-åriga anfallsstjärna, eller talang i alla fall?
Nej, berätta.
Ja, men det är här jag tycker att det blir riktigt, riktigt intressant. För att liksom, vad har alltid varit grejen med de här superlöfterna, 16, 17, 18-åringarna som värvas för stora pengar till de riktigt stora klubbarna? Alltså, vad predikar alltid klubben, och kanske framförallt då tränaren först och främst?
Vad tränaren predikar först och främst när en ung talang kommer?
Ja, för stora pengar och så vidare.
Att man ska ha tålamod, såklart.
Ja, men såklart. Mm. Alltså det är ju det enda man hör, att ja, men alltså det här är bara, han är bara 17 eller han är bara 18 eller han är bara 19, och vi ska låta honom få sin tid, och han är värvad på ett långt kontrakt och vi har inte bråttom och så vidare och så vidare. Men Bayern München, tyskarna, de är built differently, eller vad man brukar säga. En viss Robert Lewandowski har ju lämnat. Det snackas om att Tell ska plocka tröja nummer 9 direkt. Och Julian Nagelsmann säger så här: en dag, det här är alltså ett citat, en dag kan han bli en av de bästa anfallarna. Det är i alla fall vår plan. Han kan bli en världsklassspelare. Jag har en bild av att han en dag kommer att göra 40 mål, säger Nagelsmann. Kanske kan han göra 10 mål den här säsongen. Då skulle vi vara glada. Alltså, det är såklart att det finns liksom en trappa i det Nagelsmann säger här också. Han säger ju inte att här och nu så ska Matti Tell vara en världsklassanfallare som ska bomba in mål på Lewandowskis nivå. Men jag tycker ändå det finns någonting anmärkningsvärt i hur konkret och tydligt en klubb och en tränare som Julian Nagelsmann pratar om en 17-årig anfallare här. Visst, prislappen motiverar ju att det ska levereras omgående. Men håller du med mig? Är det inte anmärkningsvärt ändå?
Ja, men samtidigt kan jag tycka, det kanske är den nya skolan då. Nagelsmann är ung, han går ju sin egen väg. Och han har sina, vad är det, 22 principer som de spelar efter. Eller de plockar fram då 3-4 principer per match som de ska förhålla sig till. Och sådär. Det kanske är den nya skolan.
Ja, alltså...
Eller så är det bara Nagelsmanns väg. Det är så han gör.
Jag vet inte om det är någon, liksom, såhär, någon ny skola eller om det är den tyska mentaliteten eller om det kanske är liksom Bayern Münchens DNA och vad som finns i de väggarna. Att det spelar ingen roll om du är 17 bast. Har vi värvat dig för 300 miljoner, ja, men då gäller liksom samma kravbild och samma regler för dig. Men jag tycker ändå att man ger ju väldigt lite utrymme för en ganska så naturlig då inkörsperiod och kanske inte en tid där man behöver akklimatisera sig och växa in. För återigen då, han har gjort 6 ligamatcher för Rennes. Han har inte gjort ett enda mål. Jag vet inte om han har gjort något officiellt tävlingsmål i någon inhemsk fransk cup, men han har alltså inte gjort ett enda ligamål i sin seniorkarriär. Och helt plötsligt, från en säsong till en annan, sommar när han är 17 bast, så pratar Julian Nagelsmann som tränare för en av världens bästa klubbar om att han ska liksom ersätta Robert Lewandowski och att det kan bli en världsklassspelare som ska göra 40 mål i Bundesliga. Jag vet inte, jag tycker att det är...
Men sen är det ju sådär, den där intervjun hade ju förmodligen passerat de flesta här hemma i Sverige. Och har förmodligen passerat de flesta som inte lyssnar på Toto Balotto. Och sen så hade den här gubben dykt upp. Och så, sen så kanske någon hade backtrackat och hört Nagelsmanns ord och tänkt, wow, han hade ju rätt, vilken häftig kille. Så jag vet inte hur mycket de betyder, men det är anmärkningsvärt att man faktiskt pratar så. Jag vet, i medelhavsländerna så är man ofta väldigt försiktig, Spanien, Frankrike och Italien. Dels med alltså supertalanger, men också med de så kallade figli d'arte, alltså konstnärsbarnen. Barn till Totti, barn till Baggio, barn till... Nu, två fotbollsspelare som jag valde som exempel som inte har barn som ska spela i Serie A. Det var ju intressant. Men du förstår vad jag menar. Att man alltid försöker då skapa eller bygga mur runt dem så att förväntningarna inte blir för stora. Men det går ju aldrig igenom. Alltså, så här, är det en spelare som har en supertalang? Jag ser nu på vår gubbe Tell att han har ju sprutat in mål mer eller mindre ett i varje match i ungdomslandslagen här. Och är den typen av stor talang så kommer ju alltid media skriva upp dem, alldeles oavsett vad tränare och sportchefer säger, så kommer ju media alltid välja vägen att skriva upp dem. Så det är snarare det här då som Nagelsmann har gjort.
Ja, jag tänker
någon hade ju krönikerat som hade någon sportjournalist som dels pysslar med FM och som dels pysslar med små vita lögner. Jag har sett honom väldigt mycket. Det är ju också det är ju FM-gubbarna. Jo, men jag har också, vadå FM? Jo, jag spelar FM och jag har sett honom där. Men jag har också sett honom mycket. Brukar man säga. Nej, men och skrivit upp honom och valt den vägen. Den här spelaren kan bli bäst i världen. Det här är nya Lewandowski. För det är ju mediavägen. Detta är nya Pirlo, brukar jag alltid välja.
Nej, men...
men det är alltid en ny före detta spelare. Dock har jag märkt på slutet att det inte bara är den nya och så är den före detta spelare. Utan nu kan det vara den nya en 23-åring, en 24-åring. Snudd på, jag lovar att vi nästa kommer få läsa om en ny Gavi i Barcelona under den här säsongen.
Ja.
Knappt börjat spelet. Ja, knappt torr bakom öronen.
Jag ska bara säga det att det kanske blir så extra mycket när man som då Mathieu Tell också värvas in som ersättare till en sån här urtypspelare som Lewandowski. Så då blir det ju väldigt... Då blir det så givet att man då dubbar honom till den nya Lewandowski. Det är ju inte någon som har dykt upp borta i Peru, för att återknyta till det, eller till Australien. Då brukar det kunna heta, det här kan bli den nya Lewandowski. Men det har ingenting med Lewandowski att göra. Men när man sätter Mathieu Tell i Robert Lewandowskis miljö, då faller det sig väldigt naturligt att man liksom börjar hinta om att det här ska vara den nya Lewandowski. Jag ska bara säga det också innan du får Twitter-maffian på dig eller några argsinta mejl i inkorgen, att vi har väl inte gett upp Christian Totti? Va?
Har vi inte?
Alltså visst, kravställningarna har krypit neråt i åldrarna. Det har ju hela det här segmentet handlat om. Men vad fan, Christian Totti är väl liksom, han är väl 16 bast. Vi kan inte avskriva honom än.
Okay. Jag vet inte hur han går, det vet Roma-folket betydligt bättre. Men jag såg att Maldini junior nu är på väg till Spezia. Och det är väl en bra destination för en ung spelare som inte riktigt har plats i ett nästa lag.
Nå, fast samtidigt så är det väl också, det är väl början på slutet.
Att gå till Spezia som, vad är Maldini junior? Det kan inte vara mer än 20 bast va?
Ja, men jag tror att 02, 03.
Ja, exakt. Ja. Vi får se. Jag ser dock inte hur det sprakar om unge herr Maldini.
Nej, det är inte jag heller. Och jag tycker också att med det efternamnet, med det oket, att man dessutom då lämnar Milan.
Han heter Daniel,
Milan.
Va?
Ja, exakt.
Han heter Daniel. Ja. Inte Daniele, nej, utan Daniel.
Ja, jag ser här också att han är sen 01. Men som sagt, alltså när det går åt det hållet. Alltså, det är en sak ifall han lämnar för Spezia innan han har debuterat för Milan eller kanske gjort ett inhopp, att i det läget då göra Spezia-säsongen på ett lån och komma tillbaka. Men nu blir det ändå lite som att liksom, två säsonger i Milan, det har inte lyft, man ser inte riktigt potentialen, och att i det läget då lämna för Spezia, det känns som att ja, men det är början på slutet vi ser här för snart 21-årige Daniel Maldini.
Vilka förväntningar ska vi ha bara för att det är det som är problemet, att han bär det namnet på ryggen. Alltså, det är det du kommer till. Alltså, spela i Spezia i Serie A, så att han skulle göra en bra säsong där. Om han aldrig blir Da Milan, men han är i segmentet under eller under, det är ju jättebra också.
Jo, fast det blir ju ett helt annat ok. Det blir ju en helt annan, alltså, eftersmak kring det. För att hade han hetat någonting annat, då hade ju det varit relativt sett bättre än vad det blir nu. Med tanke på efternamnet, med tanke på hur det har låtit i alla år. Samma sak kommer ju gälla Christian Totti. Han kan ju inte lyckas. Alltså det är omöjligt.
Det är det jag menar. Det
enda man vet om Christian Tottis karriär är att det kommer bli en besvikelse.
Ja, exakt.
För att även fast man intalar sig själv att nej, men vi kan inte ha de kraven på Tottis son, och det pappa gjorde, det gjorde pappa, och du ska ha din egen, men innerst inne så, det är ju bara lögn. Alla sitter ju och tänker, ja, du vet vart ribban ligger, Christian.
Mm. Mm. Men kolla på Kasper Schmeichel. Han vann i Premier League. Han gör det otroligt bra i det danska landslaget. Han är en otrolig målvakt. Jag gillar spelartypen också. Jag vet inte, vad tycker du om Kasper Schmeichel? Alltså, det är en matchvinnare. Och det är svårt att hitta de där matchvinnarna. Alltså, när Leicester vinner sitt guld så har han en enorm del i det guldet. Att han liksom stänger igen. Han är ju Danmarks svar på Sebastian Frey, va? Alltså målvakten som ligger precis under, men ändå är en av världens bästa målvakter. Var hamnar han ens? Man pratar ju aldrig om Kasper Schmeichel som en av världens bästa målvakter. Man kanske inte ska göra det heller, men
det finns en person som gör det.
Aha.
Och det är Fantomen.
Ja, men du ser,
han menar ju på att Kasper Schmeichel är Europas mest underskattade målvakt.
Ja, men du ser, då är ju något på spåren här.
En av de absolut bästa målvakterna i världen.
Ja, då är ju något på spåren här. Men pratar du pappas son, så finns det väl ingen idag som skulle säga att Kasper Schmeichel är större eller är en bättre målvakt än vad pappa var?
Nej, absolut. Men han är ju fan bra nära.
Och säger alltså, det nu.
Det är ju,
han är bättre är inte, än vad pappa var.
Det är klart att det är jävligt svårt att tävla med pappa Peter. Dels liksom vad han uppnådde klubbmässigt, framförallt då med Manchester United. Men också då EM-guld med lilla Danmark. Och Anders, alltså så här, ja, Kasper var ju en av hörnstenarna i det danska landslag som gick till semifinal i sommar. Man är på nytt i ett stort mästerskap i år och har chansen att göra någonting enormt där. Han är ju en av de absoluta kuggarna i det landslaget. Och på det så har han ju liksom, alltså fan vet om inte den där ligatiteln med Leicester liksom kvittar trippen med Manchester United som Peter tog 99. Eftersom det finns någonting så unikt i Leicesters Premier League vinst.
Mm. Jag kom precis på nu när vi pratar om England. Vi har ju faktiskt en filio d'arte, konstnärsson, som faktiskt är bra jävla mycket bättre än pappa.
Asså?
Håland.
Kallar ändå Alf Inge för konstnär här.
Ja.
Ja, jo, absolut, men jag menar alltså, om vi ska liksom tillåta oss själva att kliva ner på den nivån, ja, men då finns det väl hur många spelare som helst som har brädat farsan.
Om... Ja, men Kesa då?
Har han det? Redan, menar jag.
Jag vet inte, jag tänker på Simeone, tänker jag på också. Han har en bit kvar innan han går om farsan.
Ja, det får man säga.
Kommer du ihåg när Giannis Hagi kom fram?
Oh ja. Oh ja.
Ja, det gör jag. Där var det också mycket, mycket snack. Men, eller det var,
han
det
han
var
är väl kvar
mycket
i Rangers.
Rök, lite grillat.
Ja.
Det var han mycket rök, i, lite grillat.
Han är väl kvar i Rangers, va?
Tror han är Genk, jag vet inte, jag är inte säker.
Okay.
Sen en till spelare som aldrig lyfte, som du hade hos dig, som är konstnärsson, det är ju, som man trodde väldigt mycket på, är ju Kluivert.
Mm. Verkligen. Vi får väl se. Det tisslas väl och tasslas väl om att Mourinho ska nå fram till Justin Kluivert.
Mm. Men tänk, det är ändå många söner där ute.
Ja.
Kesa går väl om farsan.
Ja, men det kommer han ju göra. Han har ju redan det där EM-guldet som absolut är starka papper. Men varför jag var skeptisk, det var ju för att, ja, men han har ju ändå, om man jämför med pappa Enrico, varit igång så pass kort tid och han har ju inte vunnit så mycket. Nu får vi väl se hur han kommer tillbaka från den här oerhört tuffa skadan. Men med det sagt så tror jag nog att jag i alla fall än så länge håller Enrico över Federico. Ja. Men,
annars var ju Paolo Maldini var ju son till den store Cesare Maldini. Så han gick ju definitivt om pappa.
Exakt. Där snackar vi om någon som klarade vart ribban låg.
Ja. Toto Bellotto är sponsrad av Circle K och tillsammans med dem är vi på väg mot framtiden. Circle K har nämligen som drivmedelskedja en viktig roll på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Och varje dag ser de till att det blir enklare för dig och mig att göra mer hållbara val. Redan idag är Circle K ledande på förnybara drivmedel. Var fjärde liter som tankas hos Circle K är helt förnybar. Det de gör är att ta bort en fossil andel och ersätta med ett förnybart drivmedel. För ett förnybart drivmedel släpper nämligen inte ut extra CO2. I Miles diesel har Circle K upp till 42% förnybart. Och i somras dubblade de andelen förnybart i Miles bensin, som då gick från 5% till 10% etanol. I takt med att allt fler och fler byter till elbil så bygger Circle K dessutom ut sitt nät med ultrasnabba laddplatser. Självklart med målsättningen att ha flest i hela Sverige. Så låt oss tillsammans göra mer hållbara val utan att tappa fart på väg mot framtiden. Toto Brutto säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör vår podcast. Men framförallt för att ni arbetar för en hållbar och bättre framtid.
Men vi kanske ska släppa pappa-sonspåret. Jag tyckte i alla fall att det var anmärkningsvärt här att Bayern München och då Julian Nagelsmann så oerhört tydligt pratar om en 17-åring på det här sättet. Sen så borde man ju såklart alltså vara mer konfys över de här pengarna, men man blir ju så jävla jaded i den här världen. Det är ju ganska länge sedan som det började spenderas över 100 miljoner kronor för liksom 16, 17, 18-åringar. Så det är ju inget nytt i sig, men det är ju en sak när man köper potentialen, fast alla vet att ja, men det kanske är om 2 år det ska börja hända, Lex typ Vinicius Junior eller vem det nu kan vara. Men i det här fallet så plockar man in Matti Tell här för 300 miljoner, ger honom nian och Robert Lewandowski har lämnat. Julian Nagelsmann pratar redan om att han ska göra 10 Bundesliga-mål. Ja, men vad fan, då kör vi väl då. Då är det väl där ribban ligger. Så att, det ska bli spännande att följa Matti Tell från och med nu. En ny bekantskap för båda oss. Även fast du försökte intala mig något annat.
Ja. Nej, men det finns väl några stycken i de där storklubbarna som alltid är spännande att följa. Musiala till exempel då. Han har väl fortfarande inte fått sitt stora definitiva genombrott, skulle jag vilja säga, eller?
Nej.
Alltså han har ju fått ett genombrott, jag men jag menar han inte, ja. han har potential att bli en av de bästa, eller?
Absolut. Ja, men jag tycker ofta det är så med tyska spelare att, jag menar, går det att prata om att Joshua Kimmich har fått sitt definitiva genombrott, eller är det fortfarande så att för den riktigt, riktigt breda massan så är tyska spelare, och i det här fallet då en Joshua Kimmich, lite mer anonymiserad än spelarna som spelar i företrädelsevis då Premier League, Real Madrid, Barcelona, PSG.
Men en 27-åring kan man ju knappt prata om. Så har han fått sitt genombrott. Han är ju den spelaren han är.
Nej, men jag säger bara att liksom så här, det finns ju någonting som särskiljer tyska spelare från övriga världsspelare. Jag tycker ju att Joshua Kimmich är en av de absolut bästa mittfältarna i världen. Han kanske framförallt är en av de mest underskattade spelarna i världen. Kanske den mest underskattade spelaren i världen, just för att jag tycker att han är, ja, men det är navet i såväl Bayern München som i det tyska landslaget, som jag håller som favoriter till VM-guldet här i höst. Men ändå så känns det som att absolut inte lika många har samma bild av Joshua Kimmich som man kanske har av, jag vet inte, N'Golo Kanté eller Casemiro eller Sergio Busquets. Det är ju spelare som exponeras på ett helt annat sätt givet vilka klubblag de tillhör, vilka landslag de spelar i. Och så här, och varför jag pratar om Joshua Kimmich här i det här sammanhanget är just för att så här, ja, men det är väl klart att Musiala har fått sitt genombrott, men jag tror att han i liksom den här kontexten har flugit under radarn för väldigt många, trots att han kontinuerligt spelar i Bayern München, trots att han liksom för ganska länge sedan gjorde sin A-landslagsdebut i Tyskland, och kommer liksom lyfta 20 tunga titlar de närmsta 8 åren. Jag vet inte. Ja,
vi måste gå vidare från honom nu, känner jag.
Ja, men det måste vi, absolut. Men från och med nu så följer vi Mathieu Tell med stor spänning i Toto Balotto.
Ja.
Ja. Vad bär du med dig från den allsvenska omgången som har bedrivits här under helgen?
Ja, ta med mig. Stor fråga. jag kände att jag ville ge ett kort svar också på den frågan. Nej, men John Guidetti gör sitt första mål. Det går inte att komma ifrån. Gör väl 1+1 dessutom, va?
Det får man säga.
AIK lever farligt i en tuff bortamatch. Men lyckas bärga alla 3 poäng. Tycker Djurgården gör bra mot Häcken också. Så kollar man till tabellen lite grann så där och ser det. Jag vet inte, vissa har jag sett i mina chattgrupper har sagt att Malmö spelar dåligt och inte gått att känna igen, men samtidigt så de har väl kommit igång rejält här också. Det är så jävla tajt där uppe i toppen och det är det som är roligt.
Jag tycker att är det någonting som sticker ut kring Malmö så är det att man liksom har agerat och omgående fått snurr på sina nyförvärv. Inte minst då Zeidan från Sirius som givetvis sänkte sina gamla lagkamrater direkt. Men jag menar alltså den här Sibi som man har plockat från Frankrike, det tycker jag liksom osar både klass och pondus och power runt honom. Jag tycker att Josef Ceesay också omgående har kommit in och visat vad han kan bidra med. Dessutom så har man ju liksom börjat få tillbaka en hel del spelare som drogs med skadebekymmer under våren. Det var ju smått parodiskt där i månadsskiftet april-maj. Vilka matchtrupper Milojevic kunde skrapa ihop. Men nu börjar det ju där visa sig och som du säger, segrarna börjar ju komma här nu. I ganska stridström för Malmö i allsvenskan. Viktigt för liksom Malmö och AIK, inte minst och Djurgården såklart, men jag tror för de bakomliggande lagen där att just Djurgården slog Häcken igår. För hade Häcken vunnit igår med då det nya avtalet på plats med Alexander Jeremejeff, att han då kommer stanna i Häcken säsongen ut och snarare kanske sikta på en flytt under januarifönstret. Att man plockar dessutom tillbaka Simon Gustafsson och ersätter på så sätt, om nu Gustav Berggren försvinner, Nu har man förvisso släppt Leo Bengtsson, men man har ju dels plockat in Turgott, man har fått tillbaka en del spelare från skador, så att, jag menar, jag tycker Häcken ändå det går väl jämnt ut deras in och ut på fönstret, men man landar ju på plus i och med att man då lyckas få till en lösning med Jeremejeff. Och i och med den då absolut visar att vi går för guldet. Och i halvtid igår mot Djurgården när man leder med 1-0. Jag menar, då har man liksom 4 poäng ner till Djurgården med en match mindre spelad. Man har en match mindre spelad än Malmö. Man har en match mindre spelad än AIK. Alltså, skulle man med den matchen i handen ta 3 poäng, då går det ju att prata om en 7-poängslucka. Och när vi nu kliver in då i andra halvan av Allsvenskan, även fast Häcken är Häcken, alltså 7 poäng, halva serien kvar, då har man ju bevisligen visat att man ska vara i den där toppen. Och med
men
en
du
sån
vet
buffert.
Vad jag sagt.
Ja.
Du får lyssna på mig där helt enkelt, det kommer inte hålla.
Nej, alltså det är väl klart att väldigt
för att
mycket...
Häcken är Häcken, det är bara att lyssna in.
Ja, okej. Okay, ja. Jag tycker i alla fall att väldigt mycket förändras då, såklart. Och det är ingen uppseendeväckande åsikt i sig. Men väldigt mycket förändras i och med att Djurgården går ut och vänder på den där steken. Tar, om det nu är 5:e eller 6:e raka segern, man vänder och vinner igen. Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöf visar ju upp en enorm bredd i Djurgårdens trupp. Man kostar dessutom på sig att comeback byta in Marcus Danielsson för att bara ytterligare markera hur man har liksom förstärkt försvarsleden, den redan jävligt solida defensiven. Så att, för guldstriden och för toppstriden så blev det ju väldigt intressant med Djurgårdens seger igår. Jag tyckte det var en jävla bra, det var en bra seriefinal. Jag tycker att det var imponerande dessutom att se Djurgårdssupporterna fortsätta rida på den här sommarvågen som är jävligt hög. Alltså vilka nummer de var med i Göteborg efter en Kroatienresa, och det är tajt matchschema. Nej, det var en rolig, ja, allsvensk söndag.
Överlag, ur ett supporterperspektiv så är de här matcherna fantastiska. Bayern har ju Varberg idag, sommarstad, åka ner. Det är ju piken som supporter. Nej, det är det ju inte. Det är ju såklart de stora matcherna och framförallt ute i Europa och sådär. Men att åka ner en sommardag till västkusten är inte dumt alltså.
Nej, och det är väl favorit på att många bajare lämnade huvudstaden redan i torsdags-fredags för att verkligen parta in reviret.
Ja, Tylösand annars är ju ett vattenhål. Supportervattenhål.
Ja, det får man säga. Kort bara tillbaks till Finnvedsvallen och Värnamo AIK. Jag noterade ju såklart också Guidettis 1+1. Jag tycker det var kul att han efteråt var lite så här, inte distanserande från betydelsen av att han gjorde mål. Han pratade om att säga, jag är inte 19 år längre, jag behöver inte bevisa någonting för någon. Men jag tyckte det var ganska tydligt i hur han firade att det var ganska skönt att det där målet kom så här liksom tidigt in.
Något
i
ville
sessionen.
Han bevisa.
Det var liksom inte en axelryckning till påse och liksom ett avslappnat firande med bara liksom en lugn hand upp och vinka lite till familjen som satt på läktaren, utan det var bara över reklamskyltarna rätt in i den svarta massan.
Det hade ju ändå varit något om han hade firat lugnt liksom. Typ bara gått upp till mittplan, klappat om grabbarna, fokus, peka på huvudet.
Ja.
Fokus nu grabbar, fortsätt kör.
Exakt. Ja, det hade ju verkligen signalerat.
Han kanske hade planerat det.
Ja, jag har blivit någon annan med åldern och med all erfarenhet utomlands, så jag behöver verkligen inte bevisa någonting. Och är det någon som tror att jag inte ska göra mål, alltså lugn, det kommer komma mycket mer från den här foten, men det finns ingen
precis.
Stress.
En kasse bortom mot Varberg är ingenting.
Nu var det ju istället liksom, det var ju bröstdunket och galna ögon rakt ut i ultrasfamnarna och fy fan, det var en riktig jävla adrenalinexplosion. Men den kanske stora rubriken från den här matchen är ju såklart då Robin Tihi, mittbacken, den unga sådana som är utlånad från AIK och som spelade i den här matchen och som också gjorde 1+1 kan man väl säga, dock i fel bur. Först kvitterar han med ett självmål fram till 2-2 och sen så är han högst delaktig då med ännu ett misstag i det som leder fram till att John Guidetti då klackar fram Stefanelli fram till matchavgörande 3-2. Det här har ju varit en ganska liksom långdragen diskussion, men vi har ju aldrig, i alla fall inte vad jag kan minnas, alltså haft en sån här då tydlig rekyl som det blev igår med att en utlånad spelare faktiskt starkt bidrar till att klubben som betalar lönen och som man faktiskt tillhör att det laget då vinner matchen och tar poäng. Utan många gånger, och det är inte så att jag liksom misstänker Robin Tihi för någonting eller att jag anklagar Robin Tihi för någonting. Jag menar bara att väldigt många gånger så står ju de här spelarna som är utlånade från en klubb för supersolida insatser som mot vilket lag som helst och ger en aldrig liksom anledning att peka på någonting eller att man kan visa någonting konkret. Inte minst då, det var väl både Samuel Brolin och vad heter han, Jetmir vad fan är han heter, mittbacken från Gnaget som är utlånad till Mjällby, som har, där snackar vi mycket rök, lite grillat efter att han anslöt från J Södra, va, för 2 år sedan. Skitsamma, många vet säkert vem jag menar. 2 stycken utlånade spelare från AIK till Mjällby som var uppe på Friends här för bara några veckor sedan, stängde butiken och gjorde 2 jättematcher när Mjällby då vann med 1-0. Så att, det är ju liksom 99 gånger av 100 så är det ju snarare så det ser ut och man har ingenting att peka på. Men nu fick man ju den här insatsen, eller i alla fall då incidenten med att det måste faktiskt, oavsett vad svensk arbetsrätt eller svensk lag säger, det måste vara så att vi inte längre kan tillåta spelare att spela mot lagen man är utlånad från. För det blir ju bara som
Alexander... Men vadå, det är väl bara Spanien som har den typen av regler, eller? Är det så överallt, försöker du säga?
England har väl alltid haft det.
Har England så?
Alltså, om de har ändrat det så har de ändrat det ganska nyligen. Men i liksom den fotbollsvärld jag lever i så har England i alla år alltid haft det väldigt tydligt stipulerat att alltså, låna ut spelare är inga problem, men man spelar inte mot laget man är utlånad från. Just för okay. Att undvika
sådana Italien här är inte så i alla fall.
Nej, men det vet jag ju. Men jag vet inte, jag hör ju argumenten och jag förstår argumenten som är då svensk lag och svensk arbetsrätt, att man kan inte tvinga någon att inte utföra sitt arbete man har rätt till att utföra. Men jag tycker att det borde vara väldigt enkelt för SEF och förbundet att stipulera ett eget reglement här. Att spela 28 av 30 matcher, inga problem. Men vi kan inte utsätta spelare för den här risken som Robin Tihi utsattes för igår och som han nu kommer få dras med och har dragits med i ett halvt dygn på sociala medier liksom. Jag vet inte, jag tycker bara att det är liksom så här, fan, det är väl inga problem.
Jag förstår att han är fundamental i Värnamo och sådär, men det finns väl oavsett regelverk chefer som kan styra i det där också. Kanske inte spela honom i en sån här match till exempel.
Nej, men precis. Och jag tvivlar alltså, inte på...
Jag har ju sett fall där man har gjort så. Alltså tydligt.
Ja, och jag tvivlar inte på att Robin Tihi liksom kommer klara det här, eller att han kommer gå starkt ur det här, eller att han inte har pannben eller skalle för att liksom rida ut den här stormen. Men jag tycker bara att man från början inte behöver ta risken att en spelare ska hamna i den här situationen. Och det var ju det Alexander Axén väldigt många gånger sa i studion igår, att det är bara onödigt. Vi behöver inte riskera någonting med utlånade spelare som spelar mot sina lag.
Nej, ingen hjärtefråga för mig heller, men det kommer ju bli fler, helt ärligt. Men däremot så kommer det ju bli fler och fler sådana här fall, i och med att utlåningarna kommer bli fler och fler, tror jag, i allsvenskan också. Det var mindre vanligt förr i tiden att man lånade ut spelare. Mm. I Europa har det varit vanligt under en längre tid, menar jag. Men att... vi kommer nog se fler sådana här fall, så det är väl bra att man bestämmer sig för hur man ska göra.
Haliti heter han. Det bara trillade ner här nu.
Ah, ja, såklart.
Jetmir Haliti. Idi Mjällby som tog en jävla blytung trea också mot Degen. Vukojevic gjorde 1-0 för Degerfors i 77:e minuten. Då tänkte man att fan om inte den där jävla gamla rödvita bruksorten ska kunna skaka liv i det här en gång till. Men då kan man inte släppa 1-1 85, 2-1 88. Utan,
ja, den men där det börjar segern, bli lite långt upp också.
Jag tycker att den där segern för Mjällby, den där förlusten för Degerfors, ja, men den cementerar nog det vi många gånger redan slagit fast under den här säsongen. Att Mjällby under brännan, utan att ta någonting från Mjällbys senaste säsonger som har varit väldigt bra. Men Mjällby under brännan är liksom, de är på riktigt. Alltså, de har 4 förluster på 15 matcher. Det är färskt. Ja, men av liksom samtliga lag under de tippade guldlagen.
Det han har lyckats skapa brännan tycker jag, det är ju ett lag som är väldigt stabilt i sina prestationer med få så här megatoppar om man ser inte bara till resultatet utan hur matcherna har sett ut. Mm. Utan det ser ungefär likadant ut hela tiden. Det är inte så att man kliver in och så gör man en supermatch, sen gör man en platt match och torskar 4-0 och sådär. Utan man gör inte speciellt mycket mål, man gör tunga mål och man är stabila bakåt och sen ja, släpper man inte in speciellt mycket mål heller. Och det är en hög lägsta nivå. Och det är jävligt svårt att skapa.
Samtidigt som man då,
det ska han ha all cred för bränna.
Verkligen. Samtidigt som man då också kan läsa in i den här förlusten för Degerfors att jag menar, det går inte. Ingen begär att Degerfors liksom ska hämta poäng borta mot tunga etablerade allsvenska topplag eller att man ska ro på de allra bästa lagen hemma på Stora Valla. Men i det här läget, i den här tabellpositionen, gör man 1-0, leder man med 1-0 när det är 10 minuter kvar. Alltså, då kan alla allsvenska lag kan bara på ren organisation, ren liksom smarthet, ren jävlar anamma. Alltså, man löser det. Även fast det är Malmö FF eller Djurgården eller AIK eller Bayern eller vilket lag som helst på andra sidan. Men när det dessutom är ett lag som Mjällby som kanske saknar, så kollektivt som du är inne på, kollektivt otroligt starka och det finns en lägstanivå, det finns ett fundament, men det Mjällby inte har är ju de här spelarna som på helt egen hand kan snurra upp 5 spelare och dra upp den i krysset eller som behöver ett halvt läge för att göra 2 mål. Alltså mot ett sånt lag, att släppa 2 poäng och 2 minuter senare släppa ytterligare en poäng till förlust, nej men då är det så att man vill fylla sina öron med Axéns bevingade ord från i våras. Då är de ur, Tommy. Nu är de ur.
Just nu har vi en supertävling tillsammans med Heineken Alkoholfri och man kan vinna en riktigt drömmig fotbollsresa i sommar. Jag pratar om biljetter till EM-finalen den 31 juli på Wembley i Heineken Alkoholfris VIP-loge. Det är flygresa till och från London, det är mat och hotell. Totalt ligger 6 biljetter i potten, 3 vinnare som får ta med sig en vän. Man går in på heinekenalkoholfrikampanj.se och tävlar. Man ska köpa 2 stycken smarriga Heineken 00 och gärna kyla dem sådär riktigt, riktigt ordentligt. Och så kan man njuta av dem då. Men sen laddar man upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se så är man med och tävlar. Gör det hörni, vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Imorgon kväll 21:00 Bramall Lane i Sheffield, EM-semifinal mellan England och Sverige, 90 minuter och då eventuell förlängning och straffar från Wembley. Nu är det ju T-korsningen va, för vart vi ska sätta våra betyg på den här svenska EM-insatsen. Eller, för skulle man åka imorgon, då är det väl svårt att prata om någon form av liksom, bra mästerskap, eller?
Alltså man är inte favoriter imorgon. Jag tror England står någonstans. Jag kikade in bort hos Betsson på 1,70 någonting sånt. Man har ju vunnit de matcher man ska vinna. Och det får jag ändå se som godkänt. Kanske godkänt plus till och med. Beroende på lite vad det är för typ av match man gör. Ska man åka upp och straffar efter dominerat och så vidare. Men det är ju mycket, mycket tuffare i dam-EM idag än vad det var för 8 år sedan.
Absolut.
Det har ju tajtats till rejält och jag vet inte. När man säger så, ja, men de har inte gjort ett bra mästerskap, då är det som att man skapar sig förväntningar som man inte ska ha på den här matchen, utan det är England som är tydliga favoriter på hemmaplan. Det är ju inte neutral plan man spelar på här, som man brukar göra i mästerskap.
Nej, men så är det ju. Jag tänker bara att du förstår mina nyanser också, för att det är väl klart att det är skillnad på icke godkänt, godkänt, bra och fantastiskt. Alltså, som du är inne på, så har man ju vunnit de matcher man ska vinna. Det har inte sprakat speciellt många av dem, inte ens i speciellt många stunder av dem, utan det har varit väldigt mycket.
Portugal
liksom.
Portugal var ju ganska mycket sprak.
Ja, det var väl den matchen det sprakade, alltså, tänker jag.
Ja, jag tycker man gör en bra match mot Holland också. Man trycker ner dem och inleder som underdog mot regerande Europamästaren. Det är väl den här matchen mot Belgien då i kvartsfinalen där det inte sprak jättemycket, men i en kvartsfinal i EM, det är Sverige som äger spelet. Belgien har ju inte jättemycket.
Nej, jag säger inte emot dig, men du får gärna rätta mig där du tycker att jag i sådana fall har fel. För jag tänker, hade Sverige åkt mot Belgien så hade det här varit ett misslyckat EM. Herregud, vi kommer dit som ett av de 4, 5, 6 favorittippade lagen som kan ta guld. Man har en OS-final för mindre än ett år sedan i ryggen och man pratar själva om att man är där för att vinna. Så att åker man då mot ett lag som Belgien i kvartsfinal, ja, men då är det här ett misslyckat mästerskap. Skulle man...
Ja, exakt, men det gjorde man inte. Så att det, så här, semifinal, en av 4 nationer där. Det skulle jag säga är bra.
Exakt.
Ja, men en bra match imorgon, men ändå åker ur, då har man ändå gjort det bra, ja, skulle jag säga.
Men man har ju i och med kvartsfinalvinsten mot Belgien och en plats i semifinalen här, då har man ju tickat i boxen godkänt hur det än slutar imorgon. Det är det jag menar. Men än Exakt. Så länge är ju inte Absolut. Det här mästerskapet bra. Eller?
Nej.
Skulle vi förlora med 3 bollar imorgon och göra en riktig platt match, då är det väl svårt att säga att Sverige har gjort ett bra EM, eller?
Ja, nej, men det är därför jag säger att det beror på lite hur matchen ser ut imorgon. Efter det så tycker jag att vi kan då summera någonting. Men hittills har man gjort det man har kunnat förvänta sig. Kanske inte så mycket mer. Det är det svåra när man, till skillnad från Sveriges herrar då, alltså Sveriges damer går in som favoriter. Vi är inte vana i fotbollssammanhang att se ett svenskt landslag inleda ett mästerskap som en av 4 nationer som har jättebra chans att gå hela vägen.
Nej.
Så absolut, semifinal EM, och det är ju häftigt bara i sig. Att man har gjort jobbet liksom fram till en semifinal säger någonting om var svensk damfotboll har jobbat sig till, vilken position man har jobbat sig till.
Jag känner att jag borde kallat den här semifinalen mot England imorgon för en rondell snarare än en T-korsning. Det finns liksom fler,
ja, det tror jag nog.
Det finns fler avfarter att ta än bara 2.
Ja, jag vet. Jag åberopar ofta nyanser när vi pratar om fotboll. Och jag vet att jag kan vara väldigt svartvit också i mitt tyckande. Men det är mer nyanserat att säga att det är en rondell då man befinner sig.
Mm. Det råder i alla fall någon form av silencio stampa i det svenska lägret kring då skador och eventuell covid. Men det senaste jag har tillskansat mig rent trupplägesmässigt, det är att Hanna Glas är fit for fight igen och väl går in i startelvan direkt. Att John Andersson är out vad det mesta pekar på, och då att Kosovare Aslani under mystiska omständigheter saknades från träningen igår. Dessutom fortfarande rejäl doubt på Caroline Seger. Är det någonting jag har missat då i min nyhetsuppdatering?
Nej, men det är som du säger, i och med att det är silencio stampa, i och med att man bara får gå på det man ser, och det är inte speciellt mycket. Även om det skulle finnas någonting mer att rapportera, så det är svårt att veta eftersom man inte kan ställa några frågor.
Nej.
Vilket jag också tycker är konstigt mitt under ett brinnande mästerskap när en hel nation står bakom det här landslaget och vill veta. Jag förstår att man inte vill ge motståndaren någonting, men tycker ändå att det finns någon slags ansvar att liksom, vi gör det här tillsammans och att intresset också är så stort som det är. Och att man borde i alla fall kunna säga inga kommentarer då på vissa frågor och ändå prata.
Men är det givet för dig att Hanna Glas går raka vägen tillbaks in i startelvan om vi börjar där?
Ja, om hon är fit for fight. Mm. Ja, det tycker jag.
Om nu Kosovare Aslani av någon anledning då skulle saknas, hur tänker du att Gerhardsson ersätter henne?
Ja, men hon är en sån unik spelartyp i det här laget att det är svårt, eller det går inte att direkt ersätta henne, utan då får man hitta någon annan lösning. Det skulle kunna vara så att man flyttar in Fridolina Rolfö mer centralt, kanske i Kosovare Aslani-rollen, eller eventuellt lite mer tillbakadragen, flyttar upp Angeldal. Alltså man kan göra på olika sätt. Man skulle kunna sätta in Hurtig, även om hon är en helt annan spelartyp. Man skulle kunna sätta in Hurtig till vänster. Olivia Skog skulle kunna kliva in till vänster på roll för rollen om hon trycks in centralt. Så att jag tror
Olivia Skog, på ska jag säga, typ när du nämnde henne så kommer jag ihåg att hon saknades också på senaste träningen. Så att...
Ja, just det, du ser. Man tänker bara att hon inte har spelat så mycket. Men ja, hur som helst, det finns olika konstellationer här i och med att Aslani är en sån unik spelartyp. I Rytting Kaneryd, Sofia Jakobsson, Hurtig, de kan slåss om en position ute till höger. Är någon av dem out, då väljer man bara någon av de andra. Men som sagt, Aslani har ju varit, som jag tycker, Sveriges bästa spelare så här långt och är den viktigaste spelaren faktiskt inför den här semifinalen. Så det hade varit ett mycket större avbräck än Caroline Seger, tycker jag, i det här läget.
Nu har det ju varit väldigt tyst angående det här och väldigt diffusa, luddiga och ibland väldigt tydliga icke-svar kring det. Och vi hördes ju prata om detta redan för bara två dagar sedan i lördags. Så att det är väl snarare så att man får gå på sin känsla och sin erfarenhet och försöka lägga ihop ett och ett här. Alltså, vi kan väl garantera Caroline Seger från start i morgon?
Jag tycker det. Alltså, i och med att rapporterna inför Belgien var att hon hade snörat på sig skorna och var med på den kollektiva träningen. In gruppo, som det så fint heter. Så är det väldigt svårt att se om man inte löser det där. Om det handlar om smärta och en fot liksom.
Ja, jag med. Och som du var inne på i lördags då, alltså en kalkylerad riskchansning som föll jävligt väl ut också, att inte chansa mot ett lag som Belgien, men mot ett lag som England i en semifinal, när det är lite make it or break it, när vi ska in i den här rondellen, ja då kanske det faktiskt är värt, och det tror jag hon tycker också, då kanske det faktiskt är värt testa vart gränsen går.
Men sen är jag ganska övertygad om att Kosse också spelar.
Ja, om det nu inte är så att hon saknades på grund av covid, då är det ju svårt.
Ja, nej. Det är klart. Men jag vet inte, jag läser intervjuer här trots allt med Wikman, assisterande förbundskapten. Så är i alla fall inte min känsla att det är covid.
Nej, det låt oss hoppas. Det är en jävla smittospridning överallt. 20.00 drar sändningen igång på Simor imorgon tisdag. Frida, Vicky och Lotta sitter i studion. En timme senare är det dags för avspark. Och nu säger jag fan i mig för en av de sista gångerna. Vill man se hela den här sändningen helt reklamfritt, ja men skaffa då ett Simor Plus-abonnemang och gör det med våran kod som är VIPSOMMAR22TOTO i versaler via simor.se/kampanj/totobalotto. För då får man nämligen det här abonnemanget till halva priset de första tre månaderna. Och när EM då går i mål så stundar La Liga, Serie A, Champions League och all annan fin sport som finns att tillgå på Simor. Dessutom så börjar det väl dra ihop sig för en ny bäck, va? Oj, oj, oj.
Nu så!
Undercover.
Inte bäcktotto. Inte bäcktotto nytt.
Fan vad det är många önskemål kring det alltså.
Ja, jag tycker att det är fräscht när det kommer in kommentar aldrig mer också, eftersom det är så många som vill att vi kör.
Det är också kul, det är också kul att liksom så här, någon som verkligen avskyr Bäck slår på och genomlider en timme och tio minuter bara Bäckrunk med Anton Elin. Man behöver ju inte lyssna på det.
Det är kul. Nej, det behöver man inte. Det behöver man. Det var ju också extra avsnitt. Det var inte så att vi la det som ett av två den veckan.
Nej, nej.
Eller hur? Nej. Du, Gustav, när man håller på att ska göra saker så vill jag belysa här att Celsius befinner sig i otroliga Smögen tillsammans med Amaze Festival. Och dit kan man då gå till Celsius alltså, i Smögen, och dricka Celsius, testa, de har lite utmaningar, lite roliga utmaningar, och man har chansen att vinna fina Celsius-priser. Så ja, lite tips då för alla som befinner sig i eller kring Smögen vecka 30. Kan man ha i åtanke.
Underbart, hörni, vi hörs i dagarna. Vi får väl se om det blir redan på onsdag morgon, eller onsdag i alla fall, efter Sveriges EM-semifinal mot England, eller om vi av logistiska skäl hörs igen på torsdag eller på fredag. Du ska till Italien som sagt, jag ska till Öyn, och det ska spelas en hel del intressant herrfotboll bland de svenska klubbarna. Det är ju då som sagt Champions League-kval och Conference League-kval returer i veckan här nu för både Malmö, AIK, Elfsborg och Diffen. Så att vi behöver väl inte hugga någonting i sten kring när vi hörs igen.
Nej, det behöver vi inte göra. Jag måste bara fråga, vad är original ön? Är det Gotland eller är det Lidingö?
Ja, men ön är väl Lidingö, men öyn är väl ändå Gotland.
Alltså, så man ska då som fastlandsbo försöka sig på lite gotländska varje gång man ska dit och säga öyn, eller hur man nu säger det.
Ja, det är väl, det är väl,
nej,
precis,
det är patetiskt,
så det går till.
Bara det. Du har ju allting med semestrandet på Gotland är patetiskt. Jag känner bara med gotlänningarna. Alltså, bort med fastlänningarna. Åk någon annanstans för fan. Åk till Öland.
Det måste ju vara så sardänjarna känner kring dig.
Tvärtom. De älskar när jag kommer.
Ja, det tvivlar jag för sig inte på. Hörrni, vi hörs snart igen. Du, Thomas, får flyga försiktigt med familjen.
Det ska jag göra.
Hälsa så mycket, så hörs vi säkert senare idag. Men i den här formen så hörs vi i veckan här nu. Får vi se då, som sagt, om det blir onsdag, torsdag eller fredag.
Ja, men det blir underbart. Hörrni, tack för att ni är så härliga och skickar in bilder i hashtag sommartotto. Den rullar på. Folk verkar ha det alldeles för bra.
Ja.
Så vi hörs där också på sociala medier.
Det gör vi. Ha det bra. Ciao tutti.
Ciao tutti.